Det regnar lite här i Bryssel idag. Det är ett grått, lite pissigt dungdregn. Och så blåser det också. Inte mysigt. Jag har just lämnat mitt hotell och är nu på väg för att träffa en man som påverkar hur EUs pengar fördelas. Eller en del av det i alla fall. Eller för att uttrycka det som man brukar. Jag ska träffa en lobbyist. Det här är Perspektiv på EU med mig, Per Granqvist. Det här är ett samarbete mellan Väljarskolan och vadvivet.se. Vänta, nu ska jag gå över här. Okej. Om du är som jag har du säkert undrat hur mycket pengar EU egentligen styr över. Just i år är det 166 miljarder euro, eller ungefär 1700 miljarder kronor. Det här kommer inte på något prov så du behöver inte kunna det, men det är helt enkelt mycket pengar. Ibland så hör man folk tala om 1000 miljarder euro att budget skulle vara på det. Och ja, det stämmer också, men det är ramverket för den nuvarande långtidsbudgeten som EU har. Och den sträcks alltså mellan 2014 och 2020. Men det är en lätt siffra som är skitlätt att komma ihåg, men den gäller alltså 7 år. 1000 miljarder, 7 år. Hur som helst, på de flesta områden är EUs budget bara ett komplement till nationella satsningar. Medlemsländerna finansierar själva skola, sjukvård, socialpolitik, försvar och annat som EU inte har med att göra. Men när det gäller jordbruksstödet, ja då är det tvärtom. Här är det bara EU som ger stöd. Så skulle EU sluta ge stöd, ja då skulle medlemsländerna behöva fixa det där själva. Jordbruksstödet står faktiskt för den allra största delen av EUs budget, hela 40%. Den andra stora delen i EUs budget är regionstöden som står för en tredjedel ungefär. De ska bidra till ekonomisk utjämning mellan EUs över 200 regioner. Blåljus, kom ihåg. Ingenting som EU finansierar. Det är inte ovanligt med att se flaggor från EUs alla medlemsstater hänga på byggnaderna här i kvarteret runt plats du liksom bor. För det är ju här som parlamentet sitter. Men alla länder har permanenta representationskontor för att följa arbetet i parlamentet vars huvudgångar så ligger här vid torgets kortsida. Men på skyltarna vid portarna i stenhusen och runt omkring mig här så ser man också massor med andra flaggor och symboler. Landskap och regioner från hela Europa finns representerade här i Bryssel för att bevaka sina intressen. Men vänta nu, ska jag bara kolla Google Maps-appen, ser jag inte fel? Nej, jag är rätt. Rue du Luxembourg, det är här jag ska vara. Nu ska vi gå åt här. För att säkerställa att man får en del av de där regionstödspengarna jag pratar om så har de flesta av EUs regioner kontor här i Bryssel. Och många av de svenska regionerna sitter på ett och samma ställe. Nordic House, 4 kvarter från Europaparlamentet. Tack. Jag ska träffa chefen för Småland, Blekinge och Hallands kontor.
I'm here for the to meet Sven Kaste. Let's see where he is.
I'm Sven Kaste. He told me about you.
Sven Kastö är kontorschef och jag stämt träff med honom för att förstå hur han och hans kollegor jobbar i praktiken. Och så är jag också lite nyfiken på om han verkligen kallar sig lobbyist. Då ska vi se, det borde väl vara här. Dörren är öppen men jag går blind. Det här är alltså en lång korridor, det är ljust och fint. Det är lite rum med olika, på olika sidor här. Representationskontor för olika företag som här och vill påverka. Här sitter till exempel Lufthansa-gruppen till höger. Ser tråkigt ut. Men här är något annat, för att jag inte alls fick de här är. Men det är liksom, ser ut som ett svenskt kommunalhus ungefär, fast modernt kommunalhus. Men jag menar, jag letar vidare efter Sven här. Jag ska också säga att om du undrar hur parlamentet funkar i praktiken, då ska du lyssna på det förra avsnittet av Perspektiv på EU. För då träffade jag en riktig räv. Hon har 15 års erfarenhet från Bryssel. Det är Anna Hed inte vet, det är faktiskt inte värt att veta. Och du hittar det där avsnittet i din poddspelare. Och som vanligt tycker jag att du ska tipsa en kompis om den här podden om du gillar den. Vänta, det här är någon jag kan prata med.
Bra, jag ska träffa Sven.
Ja, Sven är här inne.
Hej, välkommen. Välkommen.
Tjena.
Här antar jag.
Jajamän.
Kom in. Har du fått någon kopp kaffe?
Du har sagt att den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor. Är du lobbyist?
Ja, det är. Sen är det här, vad är lobbyist? Det är en fråga många har en bild av, att antingen häller man ut gödsel framför en myndighetsdörr eller så har man med sig en portfölj med pengar och lämnar över under en ek en mörk natt. Men det här handlar ju...
Jobbar ni i Småland och
Blekinge? Ja, inte så i alla fall. Det kan jag lugnt säga. Det här handlar om att EU-kommissionen eller EU-institutionerna, det är ju världens mest slimmade internationella organisation. Så de har ju extremt få medarbetare som ska klara av uppgifter som det är tiotals, ibland hundratals människor i varje land som arbetar med. Och det gör ju att de välkomnar ju vår input. Om de ska besluta om, vi kan ta, om vi skulle ta jordbruk, då är de glada att få hjälp med hur ser det ut. Hur kan vi göra den bästa lagstiftningen?
Men är inte det också lite farligt om du dyker, om de tar råd så? Borde inte de ta råd just ifrån de här hundratals, tusentals människorna i medlemsstaterna som faktiskt är experter på det här?
De jobbar också på nationell nivå. Och det ser inte likadant ut i Sverige, norr till söder. Prioriteringarna kan vara olika. Jag vet inte, ja, i och för sig, det är väldigt olika jordbruksförhållanden. Men om vi tar transport så får man ju titta på hur ser infrastrukturen ut för södra Sverige. Är det Stockholm som är viktigast eller är det Köpenhamn? Det är ju en väldigt kontroversiell fråga. Stockholm är jätteviktigt, men frågan ställdes ju på sin spets när det blev en fråga om var EUs myndighet för läkemedelsfrågor skulle landa, i Stockholm eller Köpenhamn. Och Skåne då röstade för att det skulle vara Köpenhamn. Då får man ju se. Där har vi olika prioriteringar.
Just det. Men blir det då att ha ett kontor här nere, är det då ett möjlighet att få gräddfil in och komma lite före de nationella intressena eller påverka, eller vad är liksom grejen med att ha ett kontor här nere?
Jag tror det som är det mest uppenbara som brukar framföras, det är det här att regionerna påverkas i så hög grad, och det finns en siffra som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram, att med fler än 60% av besluten vi fattar på lokal och regional nivå påverkas av EU-lagstiftning. Men jag tror att, eller jag vet, att det, vid sidan av att det är väldigt viktigt, så är det ändå samarbetena som är det viktigaste för regioner idag.
Vad menar du då, samarbete med andra regioner?
Ja, och det handlar om att för att kunna lösa samhällsutmaningar, vi talar om e-hälsa, vi talar om transport, jag kan ge fler exempel, så måste det vara in andras kompetenser. Det är inte bara att vi ska höja vår kompetens, men om man sammanför, kopplar ihop detta med någon annans kompetens. Vi kan ta till exempel e-hälsa. Från början var ju det IT och hälsa. Idag är det ett område som har absolut accepterat och förstått av de flesta. Nyttan med det. Om vi kan koppla ihop våra kluster med andras, så blir ju inte 1+1=2, utan 1+1 blir 3.
Och andras menar du då typ vänkommun? Eller menar du liksom att ni hänger ihop med, ni ser att Alsace är skitbra på e-hälsa och ni ser att Perugia-regionen är jättebra, och då är de två ni försöker liksom.
Exakt. Och sen kan en vänregion vara jätteviktig, men det har inte vi haft uppdrag att fixa på många, många, många år. Men jag tror att förståelsen mellan folken är viktig också. Om man tittar på många vänskapliga relationer mellan de regioner jag företräder, att de har lagt grunden till att man kan ha transportprojekt tillsammans. Att de har skrivit rekommendationsbrev till den svenska nationella nivån från andra länder och talar om att det här är viktigt för oss att hamnen byggs ut i den här regionen och så vidare. Det bygger ju på förtroende. Det startar inte direkt med ett transportrekommendation till en främmande myndighet.
Så hänger du och dina kollegor, hänger ni mycket i parlamentet eller hänger ni lika mycket på de andra repparna från andra regioner och de, alltså mer än ett allmänt nätverk när ni ska påverka parlamentet?
Nu svarar jag inte på din fråga, men jag tror snarare att vi mest jobbar med kommissionen och sen fördelar vi graserna lika mellan EU-parlamentet och svenska EU-representationen. Inte så mycket de andra EU-representationerna, inte direkt i alla fall. Vi kan göra det genom
andra... Jag tänkte mer på att om ni hängde med liksom andra regionkontor, liksom dina motsvarigheter från Italien eller...
De har vi jättemycket kontakt med.
Ja.
Det är jätteviktigt. Dels för att påverka lagstiftning, dels för att finna partner i specifika projekt. Jag har ett behov på hemmaplan om att hur löser man till exempel vattenkonsumtionen i livsmedelsindustrin. Hur löser de den där de har mindre vattentillgång nere i södra Europa?
Och hur går det till? Ringer du upp dem och blir kopplad till södra Europa? Eller var hittar man de här kontakterna?
Ja, det är ju, alltså, vi har ju varit här i jättemånga år och då får man kontakter. Men det kan ju vara så, om vi nu skulle ställa oss från scratch, vi vet ingen som kan detta, då kan man ju ordna kanske ett seminarium, ett morgonseminarium. Och där bjuder man in kommissionen. Kommissionen arbetar hårt med dricksvattenfrågan nu, i och med att det här kommer, det är en kritisk fråga alltså. Men oavsett, och så får de tala och så diskuterar man vad behövs göras. Sen efteråt så diskuterar man kanske med de andra regionerna. Alltså, ni har samma problem där. Ja, vilken utmaning. Hur har ni löst detta? Ja, men låt oss träffas igen.
Så man börjar med att erbjuda kunskap på något slags morgonmöte. Och då kommer de regionerna som hör om er på oklara vägar.
Ja.
Och så kommer de hit och då plötsligt så börjar man bygga sitt nätverk.
Och det är väl just nätverken. Det är ju som organisationer här nere. Ett gäng regioner har bestämt sig att den här är en jätteviktig fråga för oss att jobba med. Då samlas man och har seminarier där man bjuder in intressanta folk. Man diskuterar hur man själv ska jobba med det hela. Man skickar in åsikter från regionerna till kommissionen. Och det här, det är ju intressant. För det är precis, om nu du hade kunnat se den här linjen som jag ritar fiktivt i luften, så är, och det ska föreställa EUs beslutsprocess, så ligger förslagen som kommer på bordet, de kommer någonstans i mitten. Och där, någonstans där omkring, börjar svenska EU-representationen, alltså den svenska staten, jobba med frågan. Där får EU-parlamentarikerna frågan på borden. Inte innan förslagen ligger på borden. I princip är det så. Däremot är vi regioner extremt aktiva innan. Efteråt är vår möjlighet att påverka mycket mindre. Det går, men den är mindre.
Så ni vill påverka, om ni ska påverka parlamentet, så gör ni det via kommissionen? Att påverka dem?
Vi har ju bjudit in dem till det morgonseminariet som vi talade om nyss i den frågan. De inser, oj, det här var viktigt. Jag trodde kanske en handläggare säger att det var bara Spanien som hade problem med dricksvattenförsörjning till slakteriindustrin. Men det hade ni också uppe i Norden. Intressant. Och det påverkar att de kanske tar fram ett samråd, en remiss. Hur ser det ut egentligen? Och efter samrådet, frågorna kan vi vara med och påverka också. Det här är viktigt att ni tar med och ställer den frågan. Efter det kommer förslaget. Så med andra ord, svenska nationella nivån och EU-parlamentariker fattar inte sällan beslut om förslag som regioner har varit med och påverkat innan man tagit fram.
För när man pratar om, liksom, när vi pratar om de här frågorna som dominerar EU-debatten i media i Sverige, så känns det inte riktigt som att det är den här typen av frågor. Utan det är ständigt bilden av att det är någonting långt borta, högt upp, diffust. Där just lobbyist ofta beskrivs som, ja, men, som du sa, någon som stoppar pengar i fickorna på folk eller sådär liksom. Vilka frågor är det som tas upp i debatten i media i Sverige, och är det rätt frågor i så fall?
Ja, rätt frågor är ju säkert, det är jätteintressant. Men om vi skulle ta två exempel utav det. Ett är till exempel euron. Jätteviktig fråga för Sverige om det blir en egen del av budgeten som öronmärks för euron. Eller om vi tittar på den diskussionen som har varit om yttre och inre säkerhet och yttre säkerhet. Alltså det vill säga dels migrationsfrågan, dels då terrorismfrågan och polisiärt samarbete. Den har fått jättestor uppmärksamhet. Men det är en väldigt liten del av EU:s långtidsbudget. Om man istället tittar på en fråga som, och då glider vi in på vad det är då som är intressant, för vi jobbar ju inte med Turkiets medlemskapsförhandlingar eller något sånt där. Så en tredjedel av EU:s budget går till sammanhållningspolitiken. Sammanhållningspolitiken är i stort sett regionala frågor. Det är ju hyperintressant för oss. Det handlar om hur vi kan jobba med infrastruktur, hur vi kan bygga kapacitet för forskning och innovation, hur vi kan jobba med att höja kompetensen hemma. Det här är alltså en tredjedel, 320, ja, säg, drygt 300 miljarder euro. Det är jättemycket pengar. Alla de pengarna får inte Sverige ta del av.
Hur länge har svenska regioner och kommuner haft kontor här i Bryssel egentligen?
Ungefär sedan 94-95. Och det har förändrats. I början visste man, kände man nog att vi borde vara här nere nu när vi är med EU. Och hur vi skulle använda det var inte riktigt klart. Sen kom det en våg av att det som är nytta, det är pengar. Så vi ska hämta hem massor med pengar. Och det fungerar ju inte riktigt så. Till att börja med så är det inte lika lätt att hämta hem pengar. Det krävs att man jobbar med lagstiftning. Det krävs att man jobbar i samarbete med andra för att komma i fråga för de här pengarna. Mm. Men
vi och samarbete med andra inom EU, för, tänker du då? Liksom?
Ja. För att du nämnde några regioner, kanske Italien, de har en kompetens och vi har en. Då är det ju också så att EU säger att vänta, där är ju två regioner, en svensk och italiensk. De kan absorbera de här pengarna, de kan ta emot de här pengarna om vi gör en speciell utlysning och säger vem kan lösa den här frågan. Då anar de att det finns åtminstone två regioner. Då används ju EUs pengar på bästa sätt.
Just det, för att både se till att det kommer att bli så effektivt som möjligt och för att stärka den europeiska tanken. Och
ja, det ska ju vara ett europeiskt mervärde.
Så får inte regioner i Sverige eller så här en påse pengar, utan det är själva, utan det är nästan alltid i kombination med någon annan då?
Just strukturfonderna, det här som vi sa, sammanhållningspolitiken, regionalfonden, socialfonden och sådär, det är en pengapåse som man kan styra över relativt mycket själv. Men däremot så omfattas de av att man ska sträva mot vissa speciella mål. Sen hur man gör det i varje region, det får regionen besluta. Mm.
Det finns ju alltså de här, jag går tillbaka till svenska regioner och kommuner, då har varit här i 25 år typ. Men ibland så pratar vi om just den lokala regionen, när man pratar med folk hemma, så verkar det ju som att liksom man just behandlar EU-arbetet som det vore klassisk utrikespolitik och kanske man anställer EU-experter. Mm. Verkar inte det lite märkligt så här 25 år senare? Borde man inte anställa som experter? Alltså det finns någonting fortfarande kvar, det här med liksom EU
som står borta. Ja, men det var helt rätt i det. Det finns ju, titta bara på alla, på kommunal, på regional och på även riksnivå, så döper vi gärna antingen en person som har en EU-funktion, eller så kanske det finns en EU-nämnd eller något sånt här. Och det blir ju lite konstigt egentligen. För vad är EU-politik? Det finns kanske några få frågor som man skulle kunna säga. Jag vet inte ens om jag kan ge exempel på det, som är en EU-fråga. Men för mig, de frågorna jag ser varje dag, det handlar om hur vi ska hjälpas åt att lösa äldreomsorgen framöver. Det handlar om hur vi ska höja oss kunskapsmässigt, få fler att vilja jobba med forskning och innovation. Vilka strukturer behöver vi förresten för att jobba med innovation, så att vi får ut fler produkter på marknaden och inte stannar vid forskning?
Jag tänker att det kanske är någonting från det här som 60-talet när svenskarna började resa på semester. Vi fick en extra semestervecka så då åkte vi till kontinenten. Det var ju oerhört exotiskt. Vi glömde bort att vi faktiskt sitter ihop med den kontinenten också. Men som vi var kontinenten, det var där borta. Och nu åker vi ner på kontinenten och så. Man kan, framförallt från norr i Sverige, från Stockholm och norrut, så sa man att vi ska åka till Europa på semester. Ja. Och sådär liksom. Det känns ju kanske som att någonting av det där finns kvar.
Ja.
Som att vi är utanför det. På samma sätt som britterna. Alltså britterna, de har ju inte med kontinenten att göra. De är ju konstiga eftersom de lämnar nu. Men det finns ju någonting där som jag tänker kanske hänger kvar i det. Att vi bara översatt det till EU är där borta.
Jo, det är kanske det som ligger till grunden. Men det blir ju väldigt märkligt. Om man tänker så här att det blir som en liten ond cirkel. Vi förväntar oss att höra vissa saker. Media rapporterar om de stora skeendena. Det som ungefär kan matchas av det stora som händer i USA. Och då blir det ju en organisation i många ögon som liknar FN, förlåt mig. Och det är ju en väldigt liten del av det, men det är synd.
Men du har sagt att man, du skrev någonstans, jag glömt var, med att man måste förklara EU, ska man göra det horisontellt istället för vertikalt? Vad menar du med det?
Idag om man jobbar med hälsa, vad är det? Är det utsläpp från trafiken? Är det trafikdöd? Eller är det kanske så att det handlar om att hinna i tid till jobbet? Eller ska vi satsa på tåg? Och vad innebär det om vi bygger höghastighetsjärnvägar? Är det nya samhällen som byggs upp kring de nya stationerna och järnvägen? Hur påverkar det? Alltså, den är så mångfacetterad. Så att då skicka en fråga och säga ett, att det är en EU-fråga. Två, att det är en ren transportfråga. Utan för de som jobbar hemma i Sverige med transport eller hälsa så finns det en internationell aspekt, en EU-aspekt på det hela. Och om man inte tar till sig den utan hänvisar till sin EU-ansvariga, då tycker jag det är ett kardinalfel. Det är ett systemfel om vi överlåter det till en person. Tänk motsvarande om vi hade sagt så här, nej, du vet, det där kommer från Stockholm, då det får den personen som är ansvarig för rikspolitiken ta. Det hade vi aldrig kunnat sagt.
Men det är också kopplat till den här att kunskapen om EU är så låg. Vi har sagt att med i 25 år snart i EU. Mm. Och ändå är det det liksom. Jag vet att ni har ju praktikanter och sånt som kommer hit och jobbar på kontoret. Vet de vad, de kommer direkt från skolan, vet de vad EU är?
De har en väldigt, ganska hög faktisk kunskap. Och då menar jag med det så här, hur många institutioner finns det? Hur många sitter med ledamöter i EU-parlamentet? Men ta en sån sak till exempel att det är väldigt svårt för oss att förklara vad vi gör när väldigt få vet vad en region pysslar med. Mm. Vad de har för ansvar. Många av våra praktikanter som är då i sluttampen av sina statsvetarstudier, oftast är det statsvetare, inte alltid. De kan ju däremot det amerikanska systemet utan och innan och är väldigt väl uppdaterade. Men det som påverkar dem är rent konstitutionellt. Det har man en väldigt vag uppfattning om vad det är.
Jag tänker direkt också på någonting som jag noterade i samband med att vi följde det amerikanska mellanvalet, som ju är på ren svenska helt jävla ointressant för Sverige. Påverkar oss absolut ingenting på något sätt. Liksom man kan försöka få till det och det kanske kan påverka det, men i princip nej, ingenting. Och det amerikanska presidentvalet påverkar ju inte heller oss så jättemycket egentligen. Liksom. Och det som påverkar, det rapporterar vi inte om. Utan det finns en, jag märkte det, när jag var också jobbat på traditionella medier, fanns det den där vurmen att man vill åka till USA, man vill göra reportage. Mm. Någonstans som att det är elitserien. Vi är något slags liksom halvsvenska, eller jag är inte så sportbevandrad så mina analogier här haltar naturligtvis, men liksom, det är liksom en lägre serie än amerikanska, så man vill vara där för det är det stora, det är liksom det är VM. Och sen så hoppar vi över att det finns en, liksom en det har egentligen ingenting med oss att göra, det är en helt annan sport. Det är vår sport, borde snarare vara elitserien, borde vara EU, eller vi borde förklara saker här liksom. Och samtidigt som vi kan bara hemblinda i att liksom, ingen vet vem som är statsminister i Danmark. Mm. Eller vilka partier som finns där, eller liksom hur Hur ser det egentligen ut i den finska politiken? Mm. Men Finland har ju varit betydelsefullt för oss betydligt längre än USA har varit det, men det hoppar vi liksom över. Det finns en, så det är en sån blind fläck som naturligtvis också kan spilla över i vad studenter är intresserade av och vad vi bevakar liksom. Men samtidigt kan jag tänka att ni har ju också ett visst ansvar att då föra ut om EU och att man har en rep här. Hur duktiga är ni på att prata om EU i era då hemmalandskap, Halland och Blekinge och Småland?
Jag tror att vi kan förbättra oss rejält. Det är ju lätt att även vi fastnar i enskilda frågor och kanske använder oss av det som kallas för EU-lingo, alltså en jargong, vissa uttryck och sådär, som blir naturliga för oss här nere. Men jag tror att pedagogiskt är det viktigt att vi från regionala representationer lyckas uttrycka det. Vad betyder det här för dig hemma? Varför bör du bry dig? Och där blir väl då skillnaden att istället för att tala om vad som händer, hur påverkar det? Hur kan det påverka dig? Men det är ju också inte en intressant roll. Jag är ju tjänsteman. Men, och en tjänsteman förväntas beskriva ett läge och politiken fattar beslut om hur vi ska gå vidare. Och det är ju helt rätt demokratiskt. Samtidigt så ser jag här nere är det ju väldigt många tjänstemän som driver frågor. Och den måste jag ju rapportera om de här skeendena, fast det inte finns ett politiskt beslut. Och då får man ju bita sig i tungan. Det här är ju åt andra hållet, att inte informera, att inte påverka för mycket här. Vi måste tala om vad som händer. Men vi får ju inte kliva in i en politikerroll.
Men å andra sidan kan du beskriva de olika tänkbara scenarier och lämna till politikerna att sen ta beslut.
Ja.
För jag lyssnade på några häromdagen här som var i EUs solutionsmyndighet som hade gjort en utredning av liksom, hur EUs biståndspengar i Afrika användes. Och då var det någon av parlamentsledamöterna jag satt med på någon hearing som sa att ja, men ni har ju bara följt pengarna. Ni borde titta på om det är rimligt att vi överhuvudtaget ger pengar till de här staterna. Liksom. Mm. Och revisorerna sa att det är inte vår grej. Vi ska bara titta på pengarna. Vilket ju är helt rätt å ena sidan och också fel å andra sidan kan tänka. För man ska också se till att man följer EUs konstitution och där ska vi gynna det vi tror ligger i linje med de europeiska värderingarna. Så det kan, måste ju vara skitsvårt att navigera mellan de där.
Ja, det är verkligen svårt. För jag känner igen det du säger. Och jag känner också igen att när vi rapporterar om någonting som är, det inte finns ett förslag kring. Och det kan gälla till exempel hur EUs budget framöver, hur den ska se ut. Där kommer den påverka oss. När vi ställer frågor hemåt, att det här är bra för er att ställa frågor till den nationella nivån. Ja, då är ju alltså vårt uppdrag hemifrån att arbeta parallellt eller vid sidan av. Vi använder den europeiska arenan som ett redskap för att få hävstång på våra regionala frågor gentemot den nationella nivån.
Just det. Det går åt många håll. Det är lätt att tänka att man att det är som en tårta. Det är någonting i botten, någonting ovanpå. Men det är ju mycket mer pyttipanna överallt. Liksom.
Ja, och men det här så låter det nästan som vi skulle vara i konflikt liksom med den nationella nivån. Det finns gånger där vi har olika åsikter. Det gör det absolut. Men här nere talar man ofta om någonting som heter Sverige AB. Och jag tycker det finns en väldigt god vilja till exempel hos den svenska nationella nivån. Och den har verkligen förbättrats under de åren jag har varit nere i Bryssel. Där vi har regelbundna möten, där vi stämmer av. I och med att svenska EU-representationen ser att vi kommer in tidigt i beslutsprocessen och vi får information om hur besluten ligger till och kan förbereda våra regioner på kommande lagstiftning.
Så Sverige AB är helt enkelt att liksom, idén om att vi ska uppträda som en entitet snarare än att försöka slåss internt och hålla på liksom. Jag tänker också det du beskriver är också en idé om återigen den här liksom bilden av att det är någonting som kommer uppifrån och så är det, har man på ett organisationsschema så en massa pilar neråt hela tiden. Mm. Följande gör det. Det är den här gamla militära organisationsidén att vi har en befälhavare och han lyder man. Mm. Och om kartan inte gäller med orderna så följer man orderna. Men det är ju, du ger uttryck för det också där att de där pilarna är ju dubbelriktade idag.
Absolut.
Och att det är snarare är kluster som skickar information fram och tillbaka. Och ser man det så blir det ju inte heller ett hot av att liksom, okej, här upptäcker då en regionkluster som ni är i Småland, Blekinge och Halland, då har ni upptäckt någonting som ni kan skicka till Stockholm som de sen kan ta vidare och liksom, att det kan gå flera vägar.
Vi har upptäckt det på regional nivå. Svenska nationella nivån har upptäckt det och har då regelbundna kontakter med oss. Men även inom EU tror jag det har blivit en fråga som har kommit på tapeten. Jag kommer ihåg, så var för en 6-7 år sedan, så hade vi kanske en av världens största lobbyaktioner. Den har man inte hört talas om i Sverige, för det var ju det här med EU. Faktum är att...
Och man använder ordet lobby, vilket vi också tycker är automatiskt dåligt.
Ja. Det rörde om vi skulle få kvar de pengarna från EUs budget som regionerna kan använda för regional utveckling. Vi ska ju bara veta en sak, att 60% av regionernas utvecklingskapital kommer från en del av EUs budget. Och det är den för regional utveckling. Mer än 60%. Det är ju otroligt. Här talar vi om allt. Det är att jämföra med skatter, med statens bidrag, med att man söker pengar till från olika utlysningar och sånt. Det är otroligt. Men i alla fall, vi var oroliga för att de pengarna skulle försvinna. Så vi allierade oss med en... Ja, totalt sett hade vi, om man räknade invånare i regionen, runt 400 miljoner invånare bakom oss. Jag tror inte alla visste om att de kämpade för detta, men i alla fall.
Av de drygt 500 som finns då?
Ja, precis. Och då var det ju Barroso som var kommissionens ordförande. Och han var inte så villig att ta emot den här informationen i början från oss. För vem var regionerna? Varför gick de inte via regionkommittén som är regionernas institution? Så det här, där dök regionerna upp som en ny kraft som man ett halvår senare inte kunde förbise på samma sätt. Han sa då att kom tillbaka när ni har fått ett visst antal regioner. Jag tror det var 75% av Europas regioner någonting bakom er. Vi nådde det. När vi gick tillbaka till Barroso så sa han, då vill jag se hur stor andel av de här pengarna som används till forskning och innovation. Vi producerade de siffrorna, tog fram underlag tillsammans. Det är också en form av lobbying.
Mm. Ta reda på fakta helt enkelt då?
Ja, på några veckor. Och då sa han, nej, ja, vi får se lite grann längre fram. Då tog vi alla Europas regionala ledare, kom hit ner. Det var Bayerns president, 15 miljoner invånare. Det var Aquitaine, det var... Vi hade dock väldigt svårt att få ner någon regional representant från Sverige på den tiden.
Vad skulle det varit för en landshövding då eller något?
Nej, snarare en regions politiska ordförande.
Okej, ja, fattar. Mm.
Det säger också någonting, men vi fick ner i alla fall en person. Och där de tågade gemensamt upp till Berlemont, det vill säga EU-kommissionens högsäte, och stod där nedanför. Och det här vet ju inte jag det jag säger nu, men jag kan tänka mig att där stod Barroso och tittade ner och såg att där var inte bara Europas regionala ledare, många av dem väldigt inflytelserika. Där var all typ av media, dock inte svensk media. Det är att beakta. Vi hade informerat dem väldigt tydligt innan, men svaret var för att ni får förstå att svenska medborgare inte är så intresserade av sådana EU-frågor. I alla fall, han kom ner och tog emot den här underskriften, den petitionen som vi hade skrivit under och sa att det här är jätteviktigt. Och du frågade föreställaren vilken skillnad man gör och sådär. Det var ju inte så att... Vi kan peka på att tack vare detta så har vi nått detta. Men vi vet några saker. Ett, man var tvungen att förhålla sig. Man satte ner en käpp i marken. Så varje diskussion därefteråt var tvungen att ha det som utgångspunkt. Den andra delen är att vi kan se att sammanhållningspolitiken, de som ger oss pengar för regional utveckling, den finns kvar.
Vi ska be dig om några råd till de som ska välja vilka parlamentariker man ska skicka hit till Bryssel i EU-valet, vilka partier man ska rösta på. Så här liksom. Vad borde vi kräva av dem ibland känner jag att just för att EU är lite diffust så är också kraven på dem lite diffusa. Vad tycker du att man ska be dem om?
Där har vi ju verkligen där vi talar om FN förut. Det ska inte vara möjligt att åka ner att antingen så här, jag ska röja upp i byråkratin. Vilken byråkrati? På vilket sätt då? Vad är det som är så byråkratiskt? Den andra delen är, som man ofta hör, jag vill göra att EU ska vara vasst, smalt och vasst. Det hör man ofta. Hur då? Ja, då kanske en del säger inre marknaden. Där finns det pengar att tjäna. Ja, men hur då? Vad tycker man i så fall om den fria rörligheten för arbetskraft? Påverkar det våra sociala arbetsmarknadslagstiftning i Sverige? Det har varit väldigt intressant. Eller om man säger att det är med miljö, utsläppen vet inga gränser. Vad då? Är man till exempel intresserad av hur skogen används? Den svenska skogen har varit utsatt för skogsnäringen, utsatt för ganska kraftfulla påtryckningar om att ja, hur man ska kunna använda det här skogen uttaget helt enkelt. Var mer specifik, men också vilka utskott. Jag är inte säker på att man kan välja och vraka i vilket utskott man ska få sitta. Men man kan ha önskemål.
Ja, för alla parlamentariker sitter ju i alla fall i minst ett utskott.
Ja, och det är ju väldigt intressant att få veta, inte minst för mig i alla fall kan jag säga, som vem ska representera i regionala frågor? Vem kommer sitta med och arbeta för i livsmedelsfrågor? Vem kommer arbeta för forskning och innovation? Det är ju jättemycket pengar i detta.
Men innebär det att du skulle mer lita på en kandidat som säger att jag är jättesmal, jag vill bara jobba med fiskefrågor, jag vill in i fiskeutskottet, jag vill snacka fisk så fort jag kan. Att det vore en bättre kandidat att ha skickat till EU än någon sagt, ja, men jag ska i största allmänhet göra breda grejer.
Jag tycker, det kan ju vara det tvegat egentligen det där. Det kan bli för smalt. Men jag tycker att man ska i alla fall inte komma undan med att bara säga att ja, till att börja med ska jag åka ner och lära och sen så tycker jag det är viktigt med freden och inre marknaden. Det är ju, jämför detta med en riksdagsledamot som åker från en lokal och regional nivå och säger nej, nu ska jag jobba med lite svenska frågor här. Det kan man ju inte säga. Den andra delen är ju också att om de inte säger att jag ska åka till Stockholm för att jobba med transportfrågor så har man ju ett partitillhörighet och man har ett partiprogram att hålla i handen. Här nere är det ju väldigt vagt. Det är ju inte så att valmanifesten mot EU är så här tycker vi i de här frågorna. Det är väl kanske svårt upplever man eftersom det än en gång då inte ligger ett förslag på bordet. Men om man vet att de här frågorna kommer upp, då kan det ju vara bra att ha det som en mast att hålla sig när det blåser.
Ja, för även om man är inte, för man är organiserad av partitillhörighet i parlamentet här, så då menar du att partierna borde vara tydliga med också där att säga att vi vill driva de här frågorna som vi anser vara viktigare än andra. Istället för att hålla sig till de här på den här floskelnivån då, eller?
Ja, det tycker jag. Jag vet att det var en forskare vid Lund, Maria Strömvik, som tittade i höstas, inför hösten, på vilka frågor som EU skulle hantera under, i sin beslutsprocess under hösten. Och hon hittade någonstans runt 40 väldigt relevanta frågor för Sverige. Och det var knappt någon av dem som var med inför valet i valmanifesten. Och då var det svenska valet. Men det är också konstigt att vi inte ens nämner då de här frågorna som hanteras i Europa, i Bryssel, inom EU. Det är ju inga EU-frågor.
Tillbaka till det igen, att EU är inte en fråga, eller är inte, det är en svensk nivå.
Ja,
Sveriges fjärde.
Att vi har förhålla oss till.
Då har vi lärt oss lite mer om hur besluten fattas i Bryssel och om kommissionens roll och vad parlamentet gör och framförallt att det lönar sig att vara proaktiv om man är en region. Nästa gång då ska jag träffa en av dem som kandiderar till parlamentet och jag tänkte vi ska prata om varför hon vill hit och helt enkelt varför parlamentet är så viktigt. För att inte missa det, prenumerera på den här podden i din poddspelare. Och vill ha dagliga förklaringar om annat som är bra att känna till om EU inför valet som ju är den 26 maj eller om i svensk inrikespolitik i allmänhet. Ja, men följ då Väljarskolan på Instagram eller Facebook. Och numera finns Väljarskolan även på Snapchat som du hellre föredrar att ha Väljarskolan i ditt flöde där. Väljarskolan överallt, sök och du ska hitta och vi lovar att du blir klokare på kuppet. Har du synpunkter på den här podden så når du mig som vanligt på perspektiv@pergranqvist.se eller genom en DM i sociala medier. Perspektiv på EU görs av Väljarskolan i samarbete med Vad vi vet. Producent är Gabriel Lahti, jag heter Per Granqvist. Podden görs av VV Media. Tack för att du har lyssnat, vi hörs.